Hej kära radiolyssnare, detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer kapitel 23, del 2 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö, skriven av Jenny Maria Ödman 1894. Men först en kort resumé. Försten och friherrinnan är nu gifta. Vanja har lyckats fly från sin fångenskap. Hon åser kort vigselakten från ett kyrkfönster. Kapitel 23, del 2. Lotsberget på Dalarö. Det låg liksom en blytyngd över hennes bröst. En kvävande smärtfull känsla som plågade henne mycket och kom hennes hjärta att slå med ojämna slag. Skymningen hade redan inträtt med sina skuggor. Hon dröjde ännu. Dröjde tills natten inbröt. Då smög hon sig bort från sin plats, såg sig försiktigt omkring och letade sig fram till landsvägen. Var det åt rätt håll hon gick? Hon såg ingen människa som hon kunde fråga, och dessutom var hon så rädd att bli igenkänd. Hon gick in i skogen på sidan om vägen, flätade ihop sitt utslagna, tilltrasslade hår och ordnade kappan omkring sina axlar. Då hörde hon ett buller, likt rullandet av en vagn. Det kom närmare och blev allt starkare. Hon gick hastigt fram till landsvägen. Om det vore någon främling som körde förbi, kunde hon ju våga bedja om att få följa med ett stycke. Det var en vanlig, ganska simpel kärra, körd av en arbetsklädd karl. Han kunde antagligen ej vara från Tyresö. Vanja fattade därför mod och inväntade den åkande. Låt mig få följa med en bit, sade hon, då hästen kom alldeles bredvid henne. Jag ämnar mig till Dalarö. Är jag på rätta vägen? Ja, svarade den okände och stirrade förvånad på den ensamma kvinnan som stod där barhuvad mitt i natten på landsvägen. Tillåter ni mig att få följa med ett stycke? Bad hon med en stämma så sorgset rörande att om han också hade velat neka henne skulle han icke ha kunnat det. Mycket gärna, om mamsell så vill. Han sträckte ut handen för att hjälpa henne upp i åkdomnet. Det fanns god plats vid hans sida. Vanja sade några vänliga ord till tack och satte sig bredvid honom. De hade åkt ganska långt då landsvägen plötsligt korsades av en smal biväg. Här led karen hästen stanna. Om ni skall till Dalarö, sade han, så vill jag gärna köra vägen rakt fram. Eljest skulle jag hitåt, han visade med piskan på vägen till höger. Tack, jag vill ej uppehålla er. Jag går nog fram till Dalarö. Är det långt kvar dit? Nej, gå endast rakt fram. Tack, ni har gjort mig en stor tjänst, sade Vanja vänligt. Hon steg ur åkdonet, räckte handen åt sin okände körsvän och gav honom en vänlig nick som han besvarade med att hövligt lyfta på mössan. Vanja gick framåt. Slutligen såg hon en och annan stuga in vid vägen och flera skorstenar skymtade fram mellan bergsklyftorna, vilket antydde att där funnits människoboningar. Hon hade en gång seglat med Marsa till Dalarö då denne besökte sin mans grav på kyrkogården. Hon började därför så småningom känna igen sig. Det var en av dessa ljusa klara sommarnätter som ingenting dölja. Därför såg Vanja allt tydligt framför sig och mindes åtskilliga platser som Marsa hade visat henne under deras korta vistelse på stället. Hon var således på Dalarö, men var finna rätt på Saturninus? Skulle hon klappa på något städes och fråga efter dvärgen? Nej, hon skulle dröja därmed till morgonen. Till höger reste sig ett berg, på vars högsta spets stod en väldig flaggstång. Det var Lotsberget, det visste Vanja som hade varit där uppe med Marsa. Dit skulle hon gå och i någon bergskreva vila ut och invänta morgonen. Med tunga, trötta steg skred hon upp för berget där hon snart hittade på en inbjudande och bekväm plats. En förfärlig matthet grep henne. Det svartnade för hennes ögon och hon visste icke själv hur länge hon suttit försjunken i ett nästan medvetslöst tillstånd då hon kände en hand som lätt vidrörde hennes skuldra. Hon öppnade långsamt sina tunga ögonlock och fäste en slö blick på det ansikte som lutade sig över henne. Men i samma sekund hon kände igen detta stora besynnerliga huvud vaknade hennes själskrafter till fullt liv igen. Hon uppgav ett lätt rop av glädje, ty en högre makt vakade ju ändock över henne, då hon nu såg framför sig den vilken ensamt skulle kunna giva henne skydd. Saturninus, sade hon milt och räckte honom handen. Det var just er som jag ville träffa. Mamsell Vanja, utbrast dvärgen i en ton av den största förvåning. Hur har ni kommit hit? Den här tiden på året sover jag aldrig bort månaderna utan brukar först göra en promenad innan jag tager mig något arbete. Det föll mig in att gå upp på Lotsberget och så såg jag en nedlutad kvinnoskepnad. Men icke kunde jag tro att det var ni. Åh, mamsell Vanja, hur ska jag rätt kunna förstå detta? Ni reste ju till Ryssland, sade man. Vem sade det? Marsa, och alla trodde henne. Ni har således ej varit i Ryssland. Jag har icke vistats annorstädes än på Tyresö. Jag har varit sjuk och legat dold i tornrummet. Men varför allt detta bedrägeri? Emedan jag kunna bliva farlig för försten. Jag måste bort. Så långt bort förstår ni att jag aldrig skulle kunna återvända mer. Ni lovade ju mig på den tiden att om jag en gång i livet behövde någon hjälp så skulle jag ej glömma bort er. Jag kommer nu för att bedja er skydda mig. Jag äger ingen i hela världen. Ingen som skulle vilja göra det minsta för mig. Tårarna trängde fram i hennes ögon. Jo, mamsell Vanja, om den gamle, föraktade Saturninus kan vara er till någon tjänst, så lita på honom. Mitt torftiga hem står öppet för er och Gud ska giva bröd för oss båda, ifall ni vill stanna hos mig. Tack, Saturninus, tack! Hon kramade hans hand så hårt hennes späda fingrar förmådde. Jag litar på er som vore ni min far. Ack! Jag är allt för ringa, inföll dvärgen, rörd för att ni i mig skulle kunna vörda en faderlig vän. Vanja såg upp till honom där han stod framför henne, ödmjuk som han vore hennes tjänare. Saturninus, log hon mellan tårarna, jag var en gång ringare än ni är nu. Jag var en livägen som husbonden kunde låta piska ihjäl som ett djur. Jag sade att jag var ringare, men jag blev upphöjd över mina olyckliga likar och jag kunde i denna stund göra mina rättigheter gällande. Men detta skulle icke medföra någon lycka för mig. Vad skulle det väl då bli av mig? Han kanske skulle strypa mig med sina egna händer. Jag tror honom om det. Han är säkert en grym blodtörstig herre. Saturninus, hon reste sig upp och stödde sig därunder mot dvärgen. För mig härifrån. Jag behöver vila och framför allt dölja mig för alla människor. Jag är rädd för att först Saltykov ska få en aning om att jag lever. Han tror då att ni är död? Helt säkert, och jag hoppas att han alltid ska tro det. Som ni vill, mamsell Vanja. Hos mig har ni ingenting att frukta. Ni måste ha varit mycket sjuk, ty ni ser så blek och avtärd ut. Han ledde henne fram till den lilla stigen som förde ut för Lotsberget. Saturninus stod nu utanför dörren till sitt hem. Det var en liten låg stuga med torvtäckt tak, vilken låg inkilad mellan klipporna vid sjöstranden. Bredvid köket fanns en kammare med tvenne fönster. Detta rum överlät Saturninus åt Vanja. Där kunde hon vara trygg för all förföljelse, menade han, och pysslade om henne på det ömmaste. Han tvingade henne att lägga sig i den bädd han ordnade åt henne, svepte täcket omkring henne och lade örongottskudden på bästa sätt under hennes huvud. Tack, Saturninus, kunde Vanja endast säga. Den stackars olyckliga unga kvinnan återhämtade sig så småningom, men hon var ännu så svag och bräcklig till själ och kropp att det icke skulle behövas mycket för att helt och hållet tillintetgöra henne. Saturninus vakade dock omsorgsfullt över henne, gissade sig till alla hennes önskningar och försökte skaffa vad hon behövde. Hon var som ett barn i hans händer, och likt ett gott barn som ser sig älskat var hon honom lydig i det minsta. Vanja hade verkligen fått en god fristad. Visserligen fanns ej ett spår av den lyx och den bekvämlighet varmed först Saltykov hade omgivit henne i hennes lyckas dagar. Men hon hade dock sitt dagliga bröd, om och det än var av tarvligaste slag, och hon kände sig här trygg och lugn samt behövde ej beva för sitt liv. Så länge Saturninus levde skulle hon bli kvar på Dalarö. Det var hennes fasta beslut, och även om han dog kunde hon stanna där som hans arvinge. Ingen kunde utforska vem hon var, ingen kände igen henne, och varje dag som gick förändrade hennes ansiktes ursprungligen så sköna drag. Det blev hon mer stela, bestämda och finge ett nästan skarpt uttryck. Sorgen gjorde henne äldre. Den hade gått tiden i förväg och kommit hennes hår att gråna in vid tinningarna. De otaliga tårar hon göt i nattens tystnad släckte ungdomselden i hennes ögon och grävde djupa sår i hennes kinder. Hela hennes väsen blev omdanat. Gången förlorade sin spänstighet och formerna sin smidighet, sitt behag. Det fortgick en ganska lång tid innan någon hade en aning om att dvärgen icke längre bodde ensam i stugan. Saturninus hade vunnit Vanjas oinskränkta förtroende. Det var en stor tröst för henne att äga någon mänsklig varelse vilket hon kunde delgiva sina sorger. Hon berättade för honom om sin barndoms alla lidanden, och det fanns slutligen ingen händelse i hennes liv som han ej kände till. Han lyssnade till hennes ord och torkade då och då bort en tår ur sitt öga och mumlade ohörbart: "Åh, vad det finns mycket elände." "Tycker ni att jag borde hämnas, Saturninus?" frågade Vanja en gång mitt under det att hon förtällde sitt livs sorgliga historia. "Nej, lämna hämnden åt Gud. Denna grymma man ska nog en gång träffas av hans rättvisa." "Ni har rätt. Vad skulle jag också vinna därpå? Intet. Nu har jag funnit friden. Jag vill behålla den till min dödsstund." Så förflöt tiden, år efter år. Vanja hade kommit till mera lugn och tänkte numera på det förflutna som på en dröm, vilken slutligen upphört att plåga henne. Hon forskade aldrig efter vad som hände och skedde på Tyresö. Hon visste ej ens om först Saltykov vistades där fortfarande. Hon ville aldrig mera uttala hans namn, ännu mindre höra det nämnas. Allt var dött och begravet hos henne. Saturninus teg visligen, glad över att hon kommit till lugn och frid med sig själv. Ni har hört kapitel 23, del 2 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö. Tidigare avsnitt hittar ni på www.tyresoradion.se. Sökrutan ligger i övre högra hörnet. Sökordet är Vålnaden. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs.